och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är alltså en julkalender, vilket innebär ett avsnitt varje dag i december mellan den första och ända fram till julafton.
Mm. Och varannan dag så kommer Sofia att berätta för mig om ett fall och förhoppningsvis för er också.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta.
Mm. Och vi är riktiga true crime-nördar och därför kommer vi att göra riktiga djupdykningar i varje fall.
Och det kommer liksom vara alla möjliga slags brott, mord och massmord och seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att det handlar om brott så att alla avsnitt är ju hemska på sitt sätt.
Och vi har valt att använda citat på originalspråk om det är på engelska. För att vi tycker att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Och vi tänker att de flesta kanske förstår engelska. Men gör man inte det så kan man vara lugn. För vi kommer alltid sammanfatta citatet även på svenska.
Och vi kommer lägga upp bilder som har med fallen att göra varje dag på vårt Instagramkonto. Och det heter 24 brott till jul. Så att gå in och följ.
Och nu kör vi!
Och idag så ska jag berätta om ett fall för dig.
Jajamän.
Vill du att jag ska börja direkt?
Alltså, ja, ja. Mm. Jag vill inte vänta. Kör.
Då kör vi. Nicholas Patrick Barclay föddes på nyårsafton, alltså den 31 december 1980 i San Antonio i Texas.
Mm-hmm.
Tänker du säga nu att du vet vad det är för fall? I sådana fall vill inte jag höra det. Okej, hans mamma hette Beverly Dollarhide.
Och vad Dollarhide.
Hon heter Dollarhide.
Bra namn.
Ja, verkligen. Vad pappan heter vet jag inte.
Okay.
Nicholas var familjens yngsta barn. Och han hade en storebror som hette Jason och en stora syster Carrie.
Okay.
Men jag har också en källa som säger att Jason inte alls var hans storebror utan hans morbror.
Jaha,
det får okay. Vi se.
Mm.
Och Nicholas, han var inte något särskilt ordentligt barn.
Nej.
Och då kan man inte bara använda ordet busig för att berätta hur han var. Mm. Det var lite värre än så.
Mm.
Han var ibland våldsam mot sin mamma. Och han kunde vara väldigt, väldigt elak mot sin familj.
Jaha.
Och flera gånger hade polisen blivit kallade till huset för att få hjälp och lugna ner honom.
Mm. Alltså även som barn då liksom?
Ja. Nicholas skolkade ofta. Och redan som 13-åring hade han ett ganska långt brottsregister.
Oj.
Det var inte så jätteallvarliga saker. Men han hade stulit ett par skor.
Mm-hmm.
Han hade hotat en av sina lärare.
Mm-hmm.
Och han hade brutit sig in i en mataffär.
Ja.
Och det var också därför nu Jason, om det var så att han var morbror, flyttade in hos dem.
Mm-hmm. Okay.
Det var därför han, brorsan eller morbrorn Jason, det var den enda som Nicholas hade ordentlig respekt för.
Okay.
Så att han behövde helt enkelt styra upp Nicholas lite. Nicholas hade 3 tatueringar som hade skaffat sig utan att fråga sin mamma. Och det var inte heller tatueringar sådana som man gör på en tatueringsstudio.
Okay.
Nej, istället så var de inkarvade i huden med hjälp av en osteriliserad synål. Och då var det ett annat barn i samma ålder som hade gjort det på honom.
Men alltså, med färg eller?
Med bläck, med pennbläck. Den 13 juni 1994 så gav hans mamma honom $5 för att gå och spela basket med några vänner i en park.
Mm.
En bit ifrån familjens hus. Och då antar jag att pengarna kanske var för att köpa lunch eller mellanmål eller något.
Mm.
Och senare ringde han för att be sin mamma hämta honom. Men hon jobbade natt och sov på dagarna. Så att hon orkade helt enkelt inte.
Nej.
Och när han ringde så var hans äldre bror Jason som svarade.
Eller morbrorn. Ja.
Och han sa att nej, men mamman orkade inte. Du får gå hem, Nicholas. Men Nicholas kom inte hem. Men det var inte första gången som han hade liksom inte kommit hem.
Nej.
Han hade rymt hemifrån flera gånger tidigare.
Okay.
Men han hade aldrig varit borta längre än ett dygn. Och dessutom hade han en tid bokad i rätten dagen efter.
Alltså, hur gammal är han nu?
Han är 14.
Mm.
Mm. I rätten dagen efter, då skulle det avgöras om han skulle få fortsätta att bo med sin familj. Eller om han skulle skickas iväg till en ungdomsvårdsanstalt. Och det här var för något nytt brott han hade begått. Vilket jag inte vet om vilket det var. Eller kanske för att han hade begått så många att han var på väg att liksom hamna på glid. Att han behövde hjälp. Mm. Så att när han inte hade kommit hem morgonen efter, när han skulle till rätten, då ringde hans mamma polisen.
Mm.
Och eftersom han var välkänd hos polisen, då började de inte leta direkt.
Mm.
De visste att han försvann ibland.
Mm.
Och när de väl började leta, då var antagandet att med bara $5 så hade han inte kunnat komma så långt på egen hand.
Nej.
Och när han försvann så hade han på sig lila byxor och en rosa ryggsäck.
Mm.
Vad familjen kunde se så hade han inte tagit med sig några kläder eller annan packning. Så vad han än var så var det nog ingenting han hade planerat i förväg.
Nej.
Efter några dagar så var det uppenbart att han förmodligen inte hade rymt.
Nej.
Han hade försvunnit på något annat sätt. Förmodligen kidnappad. Hans mamma Beverly trodde att han kanske hade lyftat med en främling och råkat illa ut.
Mm.
Och spåret blev efter ett tag, som man brukar säga, kallt.
Ja.
Men 3 månader senare så ringde hans storebror eller morbror Jason till polisen.
Mm.
Och rapporterade att Nicholas helt plötsligt var utanför huset.
Mm.
Han höll på att bryta sig in i familjens garage. Men när polisen väl kom dit så hade Nicholas sprungit iväg.
Mm.
Och tydligen så hade Jason sagt att när Nicholas såg honom så hade han stuckit.
Okay.
Polisen sökte igenom grannskapet men han hittade inget spår av Nicholas.
Mm.
De började tro att Jason hade ljugit. Men varför ska man ljuga om någonting sånt?
Verkligen.
Men tiden gick. Ingenting hände.
Mm.
3 år senare fick polisen i San Antonio ett telefonsamtal från en man som arbetade på ett ungdomshem i staden Linares i Spanien.
Mm.
Det vill säga 3 år senare, alltså 1997.
Mm.
Och den här mannen på ungdomshemmet, han hade nyheter. Nicholas Barclay hade hittats.
Mm.
Levande.
Mm.
Jo, för att för 3 år sedan så hade Nicholas blivit kidnappad av en pedofilring.
Mm.
Som bestod bland annat av höga europeiska politiker och militärer.
Ja.
Så de senaste 3 åren hade han blivit våldtagen, ofredad, gång på gång på gång. Men han levde och han var i hyfsat gott skick ändå. Under den här tiden så hade han lärt sig franska och även en del spanska.
Mm.
Hans familj var såklart helt förtvivlad över att höra vad han hade råkat ut för.
Mm.
Men de var också överlyckliga.
Ja, jag tänkte ju säga det. Ja. De måste ju vara glada också. Liksom.
Visst. Så hans stora syster Carrie, hon flög till Spanien.
Just.
Och när de väl hade träffats, då berättade hon att jo, det var hennes bror Nicholas.
Mm.
Och hon hade med sig flera fotalbum. För att på grund av det här traumat, då hade liksom Nicholas fått stora minnesluckor.
Ja.
Och typ förträngt sitt liv innan den här pedofilringen.
Mm.
Så att det fanns jättestora delar av sin barndom som var helt borta för honom.
Han var borta 3 år.
Ja.
Ja.
Han var borta 3 år, liksom 3 fruktansvärda år.
Precis.
Men när de satt och tittade albumen och Carrie berättade lite om bilderna, då började han liksom, det började komma tillbaka till honom. Men formaliteterna var ju ändå viktiga, så att innan Nicholas kunde åka tillbaka till USA så var det tvunget att helt fastställas att det verkligen var han.
Ja.
Eller snarare att Nicholas var Nicholas.
Ja, precis.
Så han fick titta på ett antal foton.
Mm.
Inte de han hade sett i albumet, utan andra som var på hans familj och släkt.
Mm.
Och sen skulle han då bara berätta vilka det var.
Men schysst när han inte har minnen.
Eller hur? Men i och med att det hade börjat liksom väckas så tänkte de att vi testar bara som en sista kontroll. Och det gick jättebra.
Och när var det här? Det var innan DNA?
Det var innan DNA, 97. Så det var liksom på gränsen.
Det var igen, ja, 96 är väl det första, eller vad är det? Ja, skitsamma. Ja.
Men det gick jättebra.
Mm.
Så han åkte hem, flög hem tillsammans med Carrie.
Mm.
Och resten av familjen blev förstås överlycklig över att se honom.
Vänta nu, han försvann när han var 14, sa du det?
Ja.
15, 17. Ja.
Mm. Men det fanns ändå vissa saker som hans familj undrade lite över.
Mm-hmm.
För att när Nicholas hade försvunnit, då hade han haft blå ögon. Men nu hade han bruna. Mm-hmm. Och visst, alltså han hade ju, det var ju mellan 14 och 17, man utvecklas mycket under den tiden.
Man brukar inte ändra ögonfärg.
Just ögonfärgen, det händer inte jätteofta. Och dessutom, hans hår var brunt och inte blont som det hade varit.
Mm-hmm.
Håret kan i och för sig mörkna, men det var liksom 2 saker som inte riktigt.
Nej, just det.
Nej. Men enligt Nicholas hade kvinnorna och männen som drev den här pedofilringen, De hade givit honom någon slags drog som hade fått både hans ögon och hår att mörkna.
Jaha.
Och han hade också fått ha någon konstig typ av ögondroppar, ja, som man inte visste vad det var för någonting. För att man har sagt att jo, men lite mörkare barn är mer populära.
Mm-hmm.
Bland pedofiler.
Okay.
Och då pustade hans familj naturligtvis ut. Alltså det var ju inte kul att höra att han blev drogad och allting sånt, men det var skönt.
Han fick en förklaring.
Ja, en naturlig förklaring.
Jag tänkte just det när du sa att han hade fått någon drog som hade liksom fixat ögonfärgen.
Ja.
Det kändes lite konstigt, men okej, ögondropparna.
Ja, han visste ju inte vad som var vad liksom.
Nej.
De hade väl mest sagt, ta det här så blir du mer populär. Vilket han ju absolut inte ville bli. Men ja.
Nej, nej, nej. Ja.
Men hans personlighet, den var också lite annorlunda.
Mm.
För att han som tidigare hade varit så fysisk, han tyckte inte alls om att någon rörde honom.
Nej.
Och han hade varit utåtriktad, men nu var han tillbakadragen och tystlåten.
Fast men, det kan man kanske också förstå.
Precis, det berodde på vad han har varit med om,
ja,
såklart. Men nu hade liksom familjen accepterat det här, de var helt överlyckliga. De hade trott att de aldrig skulle få se honom igen. Mm. Men utanför hans närmaste familj, då var det de som ifrågasatte det här. Var Nicholas verkligen Nicholas?
Mm. Vad sa du, folk utanför familjen?
Ja, alltså folk, eller släktingar typ, släktingar längre, aha, bort.
Så liksom utanför
den närmaste, och ja, typ vänner, vänner till föräldrarna. Och då var det en privatdetektiv som blev intresserad av fallet. För han jobbade med ett filmteam som gjorde någon slags inslag eller dokumentär om Nicholas.
Mm-hmm.
Och han tyckte sig se att öronen inte var lika.
Just det.
För att
det är väl typ som fingeravtryck nästan.
Jag har aldrig hört det förut.
Har du inte?
Men nu vet jag det efter det här manuset. Att öron är superunika.
Ja.
Så att han började liksom jämföra öronen i detalj.
Mm.
Typ så gjorde så här stillbilder från filmen.
Ja.
Och han kom fram till att öronen var för olika för att tillhöra en och samma person.
Mm.
Så nu kommer vi till DNA. I februari 1998, då fick FBI igenom ett domstolsbeslut på att de fick jämföra fingeravtryck och DNA.
Mm.
För det hade de inte fått göra innan, i och med att det fanns liksom ingenting att ta på.
Ja, det fanns ingen misstänkt.
Det fanns ingen misstänkt. Förutom då den här privatdetektiven.
Nej, just det. Det var bara han som tyckte sig vara något på spåret.
Ja, och det var han som hörde av sig till FBI också. Ja. Och tjatade. Men ja, han fick ta DNA-prov. Och i själva verket så var det den killen som skulle vara den 17-åriga Nicholas.
Mm.
Det var istället den 23-åriga franskfödde Frédéric Bourdin.
Mm.
Och Fredrik var en erfaren bedragare. Jag har skrivit conman.
Ja, jag håller med. Ibland, det är liksom ett av de orden som man liksom så här, ja, det finns en svensk översättning, men ja, det säger inte riktigt samma sak.
Nej, för bedragare, det kan ju vara vilken typ av bedragare som helst.
Ja.
Och den här killen, Fredrik, var en väldigt speciell typ av bedragare. En sån som låtsas vara andra personer.
Jaha, vad hemskt.
Och han hade under åren använt sig upp mot 500 personers identiteter.
Mm.
Men nu ska jag berätta lite om honom.
Ja, tack gärna.
Mm. Han föddes utanför Paris 1974.
Mm-hmm.
Och hans mamma var 18 när hon blev gravid. Han träffade aldrig sin pappa. Men hans mamma hävdade att han var gift. Nej, förlåt. Han träffade aldrig sin pappa. Men hans mamma hävdade att hans pappa var en gift äldre algerisk immigrant som hette Kasi.
Ja, okej. Okay.
Och mamman, som heter Gislen, hon träffade pappan, Kasi, i en fabrik där de båda arbetade.
Mm.
Och mamman och pappan träffades. Mamman blev gravid, men ja, pappan var inte med i bilden.
Ja, han var gift.
Han var gift.
Ja. Med någon annan alltså.
Med någon annan.
Ja.
Och under hela hans uppväxt, Fredriks, då var han misshandlad av mamman. Och hon hade svåra psykiska problem.
Mm.
Så när han var 5 fick han flytta till sina morföräldrar i Nantes tills han som tonåring rymde till Paris.
Mm-hmm.
Och hans morfar var rasist.
Jaha.
Och det är aldrig bra. Men i det här fallet, Fredriks pappa, var ju från Algeriet.
Just det.
Så att Nicolas var ju liksom, hade en mörkare hudton.
Ja.
Och att hans morfar då var rasist, det känns, ja.
Men hade han samma hudton då som Nicolas?
Nej.
Nej, han hade inte
det. Nej, det var inte mycket som var likt mellan de två.
Det är ju så, alltså jag fattar liksom, alltså att man övertalar sig själv när man så gärna vill det.
Ja.
Men syrran åker ju dit och bara, japp, ja, det är min bror.
Ja. Jag tycker psykologin bakom det är så otroligt
intressant.
Verkligen. Och dessutom är han är mycket äldre. Men han ser å andra sidan yngre ut.
Mm.
Han är redan som 23-åring, Fredrik, så är han ganska tunnhårig uppe på huvudet.
Mm.
Men han hade alltid keps.
Okay.
Och det fick honom att liksom se betydligt yngre ut än vad han faktiskt var.
Okay.
Och just eftersom han var halv algerier så var det många föräldrar som inte lät honom leka med deras barn.
Mm.
Så att han hade väldigt svårt att få kompisar och varit väldigt ensamt barn.
Oh.
Han rymde från sina morföräldrar när han var 16 och lyftade till Paris.
Mm.
På tunnelbanan i Paris så träffade han två personer som tog honom till en bar där han blev rånad på sitt ID.
Men, av de två personerna, eller?
Ja.
Ja.
Men han hade några mynt i fickan. Så han gick ut på gatan till en telefonkiosk.
Mm.
Och där ringde han till polisen. Och så sa han att han var en fransman.
Mm.
Som hade hittat en 13-årig engelsk turist som inte hittat hem.
Mm.
Och då kom polisen och hämtade honom. För han ringde alltså, han låtsades själv vara den engelska 13-åringen. Men ringde själv och sa att...
Han låtsades vara någon annan som ringer in om
precis.
Den engelska 13...
Ja, som då var
eller
han.
Eller 17-åringen då.
Ja, precis. Men som då han låtsades vara.
Ja, jag förstår.
Ja. Men det här är ju hans första då, att han låtsades vara någon annan.
Mm-hmm.
Han var ganska oerfaren. För att när man utger sig för att komma från England, då är det jättebra om man faktiskt kan prata engelska.
Just det.
Och han kunde ju inte det. Han kunde nästan inget ord alls.
Jag känner att... du säger att han är en oerfaren bedragare.
Ja.
Men jag känner också att det kanske är ändå någonting som är ganska givet.
Lite så.
Ja,
ja absolut. Det här upptäckte polisen förstås. Och han blev avslöjad. Och han fick gå därifrån. Men det hade ju förmodligen varit ett sätt för honom att... Men han hade ingenstans att bo. Han är ju rymt i Paris.
Ja.
Ett sätt för honom att komma till ett barnhem eller inte vet jag, få hjälp på något sätt.
Ja, bli omhändertagen, ja, bli uppmärksammad.
Ja.
Ja.
Men tillbaka till Nicolas. Han visade sig vara den första av tre barn som hade försvunnit och vars identitet Fredrik hade tagit.
Ja.
Så att han hade absolut ingenting med själva försvinnandet att göra.
Nej.
Och förutom det, jag sa ju att han hade sagt sig vara 500 personer.
Mm.
Men och det var oftast ungdomar och tonåringar. Men det var bara tre utav de här som var liksom riktiga personer.
Okay, ja.
Resten var liksom som typ den här engelska turisten som man bara hade hittat på.
Mm.
Så det var liksom hittat på personer.
Mm.
Från att han var 17 till att han var 23 när han låtsades vara Nicolas. Mm. Så bodde han på flera hundra olika härbärgen.
Mm.
Och olika ungdomshem. Både i Frankrike och i Spanien.
Mm.
Han hade aldrig under de här åren en egen bostad.
Oj, ja. Och inget jobb heller då?
Liksom. Inget jobb heller. Ja. Det där blev liksom som hans jobb, eller man ska säga.
Ja.
Men tillbaka till Nicolas. Trots att familjen nu visste att deras Nicolas inte var Nicolas, utan en bedragare.
För vad hemskt.
Ja, det är jättesorgligt. Och det värsta är att, eller det värsta är, men de hade fäste vid honom förstås.
Men det tog jag liksom hoppet.
Ja, men det de gjorde då det var att de försökte få honom att stanna kvar i familjen.
Mm-hmm.
Och utredarna förstod ingenting. Det var som att de så desperat ville få tillbaka Nicolas. Att de dels sett att det inte var han från första början.
Nej, nej.
Och nu hade de vant sig vid att han var tillbaka. Mm. Och om han nu skulle försvinna igen. Eller snarare då Fredrik.
Mm.
Då skulle det vara som att förlora honom två gånger. Mm. Alltså Nicolas två gånger. Och Fredrik själv förklarade så här. De trodde inte att jag var Nicolas. De bestämde att jag var Nicolas.
Mm.
Mm.
Lite som syren hade gjort där, fast det var liksom omedvetet.
Lite så.
Nu gör de det igen, men den här gången medvetet.
Ja.
Typ.
Och Fredrik själv, han hade också en teori om själva försvinnandet.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur han kom fram till det, men han trodde att det faktiskt var så att en eller flera i familjen, den närmsta familjen, hade dödat Nikolas. Och det var därför de tog emot Fredrik i sitt hem. Att de redan visste att det inte var han.
Okej.
Okay. Att det inte, ja.
Och, så att om de hade ratat honom så hade det liksom väckt misstankar, eller?
Ja, någonting sånt. Jag vet inte alls var han fick det ifrån, men han trodde dessutom mer specifikt att det var Jason.
Brorsan eller morbror?
Ja, men han hade ingen, kunde inte förklara varför han trodde det. Eller, ja. Fredrik kan vara hemma hos Nikolas familj i 5 månader innan det här upptäcktes. Men innan någonting mer hann hända, mer än att de här testerna hade visat att Nikolas var Fredrik, så dog Jason av en överdos.
Jaha.
Ja. Och vissa tror att det kan ha varit självmord, för att han hade fått reda på att det var inte han. Han blev så förtvivlad.
Ah.
Först blev han lycklig och sen var han förtvivlad. Och då begick han självmord.
Yeah.
Men det vet man inte.
Nej.
Men det gjorde också att det gick inte överhuvudtaget utreda om det var han som hade mördat sin bror eller sin systerson.
Mm.
För det här så fick Fredrik Bourdin 6 år i fängelse. Alltså för att låtsas vara Nikolas.
Mm.
Sen fick han åka tillbaka till Europa.
Mm.
Och då kan man tänka att nu ordnar det upp sitt liv. Men nej, han fortsatte. Men han hade ju heller ingen utbildning eller ingen stabilitet. Mm. Så direkt när han hade blivit frisläppt så dök han upp i Grenoble. Ungefär vid de sydöstra Alperna.
Ja. Yeah.
Och där sa han att han var Leo Bally. Och det var en tonåring som försvann när han var 7 år. 1996. Yeah. Där han var ute och kampade med sin pappa. Och då bara försvann han. Men ett DNA-test bevisade att han inte var Leo.
Nej.
Och då så var det liksom 2003. Så att då var det lite enklare. Han hann liksom inte bo hemma hos sin
nya.
Jag vet inte ens om...
Man avslöjade det lite tidigare.
Ja, och jag vet inte ens om det var så att faktiskt även den här familjen sa att ja, men det är vår son.
Nej,
det vet jag faktiskt inte.
Om det. Nej, okay.
Och i augusti 2004, då dök han upp i Spanien och sa att han var Ruben Sanchez Espinosa.
Mm.
Rubens mamma hade dödats i en bomb i de här attackerna i Spanien en månad tidigare.
Mm.
Och då hade Ruben försvunnit i samband med det, för han hade varit med sin mamma.
Okay.
Men det var liksom, det var klargjort att han hade inte blivit dödad. Han var bara försvunnen.
Mm-hmm.
Så då sa han att han var han. Men det avslöjades direkt att det inte var. Att han inte var Ruben.
Men han kunde ändå språket. Tillfället, om det var i Spanien.
Ja, jag antar. Precis. Och han verkar ju varit då tvåspråkig, franskt och spanskt. Men inte så mycket engelska.
Nej.
Apropå det här med språket. Nikolas familj tyckte att det var lite konstigt med de här bruna ögonen, med det mörka håret.
Mm.
Och det här med accenten också. Han pratade ganska dålig engelska med väldigt kraftig liksom, fransk brytning. Men det förklarade han själv med att men jag har ju faktiskt bott nu. Jag varit ju kidnappad och bott i Frankrike i 3 år.
Mm.
Så att jag har typ glömt bort mitt modersmål och nu är det så här. Nu är det så här jag pratar. Så det var ytterligare en sak som de köpte så.
Jag vet, alltså, jag fattar väl också kanske att man hamnar i en situation där man är så här, men vem är jag att ifrågasätta min son som har varit liksom fruktansvärt behandlad under 3 år? Alltså förstår att man liksom får sig själv till det, liksom. Man lurar sig själv, för det är ju hemskt att liksom, det blir liksom lite kejsarens nya kläder.
Ja, verkligen. Och också, han hade ju hunnit då vara bedragare, eller man ska säga, i 7 år.
Mm.
Innan det här hände.
Mm.
Och då hade han ju liksom gjort det hela tiden om och om igen. Han hade blivit skicklig på det. Och när Nikolas stora syster satt och visade fotalbumen så berättade hon ju massor. Och han sög ju åt sig precis varenda detalj. Så att när han pratade sen med Nikolas mamma till exempel.
Mm.
Då kunde han liksom komma med små saker som fick då låta som att han... Ja,
han kom ihåg det själv.
Ja.
Samtidigt så blir jag så här, ska man göra det här riktigt skickligt, då hittar man väl kanske någon som är lite mer liken.
Ja.
Rent utseendemässigt.
Ja.
Och någon som kanske är i samma, alltså språkmässigt och allt de här sakerna. Ja. Så att absolut, skickligare är fine, men det är ju ändå liksom, han kanske gör lite mer research också.
Lite så.
Nu vet jag inte hur lätt det är innan internet boomade igång liksom. Men ja.
Nej, och frågan är också hur, liksom, hur mycket man kunde få reda på om det här fallet, för att det är ju, nu är det ju där känt, just för att det vart så här. Men frågan är om Nicolas försvinnande hade varit någon större nyhet överhuvudtaget, om det bara hade varit försvinnande, för det försvinner ju barn tyvärr hela tiden.
Ja, verkligen tyvärr. Men det jag tänker är att hade man valt ett fall som är lite mer lokalt, ja, alltså i det land där man själv är, som, och man också pratar samma språk i, så kan man ju kanske hitta liksom nyhetsartiklar där lite lättare än att hitta någonting som hände på andra sidan jordklotet. Ja,
absolut. Och det var väl det han gjorde med den här Leo Bally i Frankrike och sen med Ruben Sanchez Espinosa i Spanien.
Just.
Men han tog väl de tillfällen han fick på något sätt.
Ja.
Sen ett år senare då, efter att han hade låtsats vara Ruben, i juni 2005, då sa han att han hette Francisco Hernández Fernández.
Mm-hmm.
Och han var en föräldralös 15-åring från Spanien. Det vill säga, nu har han blivit mycket äldre och säger fortfarande att han är en tonåring.
Mm-hmm.
Och den här Francisco var då en helt påhittad person, så det var ingen han låtsades vara som.
Oj, men vad skumt ändå att han så här, när det är en påhittad person, ändå säger att han är 15.
Ja.
När han är typ halvskallig.
Det är verkligen märkligt, för då får han ju anstränga sig mer utseendemässigt.
Ja. Ja.
Och kanske även liksom språk, prata lite mer som en ungdom.
Just det.
Ja. Det kan ju också vara att om man skulle låtsas vara vuxen, då hade han inte fått lika mycket hjälp. Det var kanske det också. Men det som hände nu var i alla fall, det var att han fick någon typ av bostad, kanske hos en familj, en stödfamilj. Och så fick han gå i en skola i Frankrike. Och han var så 31 år gammal nu. Och han ändrade allt inför varje roll. Sin klädstil, sitt sätt att gå, sin musikstil. Och det, var, det enda hans enda problem, det var just håret. Annars så klarade han sig ganska bra. Och han använde hårborttagningskräm flera gånger per dag i ansiktet för att inte få skägg. Men när han låtsades vara Francisco Hernández Fernández, så blev han avslöjad när en lärare på hans franska skola hade sett ett tv-program om honom. Alltså ett tv-program om Frédéric Bourdin, om honom själv. Jag vet inte exakt vilket program det var, men det handlade på något sätt om Nicolas försvinnande.
Ja. Yeah.
Han fick 4 månader i fängelse. Och det fick han faktiskt. Han fick det inte för att han låtsades vara Francisco Hernández Fernández, för det var ju inte en riktig person.
Nej, just det.
Han fick det för att han låtsades vara den här Leo Bally. Så det hade varit liksom ett straff tillbaka i tiden.
Okej.
Och han har blivit intervjuad massor med gånger. Och han säger själv att skälet till att han har tagit andra personers identitet, och så unga personer också.
Mm.
Det var för att, citat på svenska, jag har letat efter kärlek. Jag har bara velat bli älskad.
Mm.
Och det är så fruktansvärt sorgligt.
Fast
man kan göra det på andra sätt, tänker jag.
Ja, men jag funderar också på, alltså nu kanske jag är cynisk, men det låter också lite som en så här efterkonstruktion för att inte låta så hemsk.
Kanske lite.
För det är också fruktansvärt att liksom, det är som en gam liksom, som hoppar på.
Det är det absolut.
Leva på liksom människors olycka på det sättet.
Ja, för det är en sak som när han var Francisco Hernández Fernández. Att han ersatte ju inte någon person som hade försvunnit, utan det var ju en helt påhittad. Det gjorde han för att få någonstans att bo typ.
Ja.
Och kanske för att få, ja men bli lite omhuldad.
Mm.
Det är en sak. Men när han låtsas vara personer som har försvunnit, det är någonting helt annat, och det är ju så fruktansvärt. Så att det, och kan undra varför han valde det ibland och det andra ibland.
Mm.
För att även när han låtsades vara någon som inte fanns på riktigt, då fick han ju liksom bostad och mat, och han fick gå i skolan. Men det enda han inte fick då, det var ju faktiskt en riktig familj. Det kanske var det.
Mm.
Förutom att ha varit personerna jag hittills har beskrivit, så har han bland annat varit en engelsk turist en gång till.
Mm-hmm.
Och han, det här var lite med en twist. För han låtsades vara en engelsk turist som hade flyttat till Frankrike och blivit grov brottsling. Det är väldigt, väldigt oklart. Det, och hur han nu skulle få hjälp och varför. Men, ja.
Har han lärt sig engelska än, eller?
Ja, han pratar ganska bra engelska.
Ja.
Men med en väldigt grov brytning.
Just det, det gjorde det visste
fortfarande,
vi ju.
Det är fortfarande. Mm. Men han kan prata engelska, det kan han. Men det är väl det att, nu kommer jag fördomsfull. Fransmän är inte jättebra på engelska. Så att han kanske inte hörde brytningen, vad vet jag. Förlåt alla fransmän. Jag har bott i Frankrike, jag älskar er. Han hade också låtsas vara en föreläsare.
Mm.
Jag vet inte inom vilket ämne. Men,
nej, det hade man ju velat veta.
Mm, absolut. Och så kommer den bästa. Han har låtsas vara en tigertämjare.
Var det någon pojkdröm han hade haft, ja, kanske, som han försökte förverkliga?
Förmodligen. Och den sista av mina exempel, det finns hur många som helst.
Ja.
Men han har låtsas vara en affärsman.
Ja.
Och jag tänker så här, han har låtsas vara liksom typ en 13-åring. Mm. Och sen affärsman, det är ganska långt emellan dem,
ja, det är
den stilen.
Hopp. Ja, verkligen.
Men ja. Till slut blev det 2007.
Mm.
Alltså 10 år efter att han hade varit Nicolas.
Just.
Och då träffade han kärleken och gifte sig. Och vad man vet inte mycket om honom efter det.
Nej.
Men det man vet är, om man tittar i polisregistret, så har han inte begått några fler brott.
Där ser man.
Det kan ju vara att han har begått brott men kommit undan.
Eller så
men,
var det som han sa, att han bara ville bli älskad.
Ja, det kan ju vara så.
Ohohoho.
För att han varit älskad av många. Ja. Till en början i alla fall.
Mm-hmm.
Den här kvinnan var från Frankrike, precis som han.
Ja.
Hon heter Isabelle.
Mm.
Och de dejtade 1 år innan de gifte sig.
Ja.
Sen fick de 5 barn.
Oj!
Men de träffades 2007,
ja,
och gifte sig 2008.
Ja.
Men i mars 2017 gjorde Fredrik ett Facebook-inlägg.
Okay.
Där han skrev att Isabelle hade lämnat honom för en annan man. Och innan hon lämnade honom så hade hon berättat för Fredrik att hon hade varit olycklig med honom alla de här senaste 10 åren.
Nej, men god.
Hon hade varit, liksom, blev förälskad och tyckte om honom en månad och sen dess var hon bara olycklig. Och det känns som att dels kan det ju inte stämma. Då hade hon väl inte tackat ja till frieriet. Men,
eller skaffa 5 barn.
Eller skaffat 5 barn. Och dessutom, även om det varit så, måste hon säga det. Kan hon inte bara lämna honom? Ja.
Och han har ju liksom tyvärr en historia av att ljuga, så att man kanske inte riktigt vågar lita på det han skriver då.
Nej, nej. Och nästan, jag hoppas ju nästan det. Jag vill ju inte att hon ska ha sagt så till honom, för jag tycker ändå lite om honom. Nej, jag tycker synd om honom snarare.
Jag kan sträcka mig så långt också.
Och i det här fallet så var det också så att hon lämnade inte bara honom, utan hon lämnar också barnen. Så att han är nu ensamstående med 5 barn.
Oj!
Och han är idag 45 år gammal. Och jag vet inte någonting mer än så. Inte vad han jobbar med eller någonting sånt.
Nej. Han är nog, fast han har 5 barn att ta hand om. Så att,
han har nog fullt upp.
Han har nog fullt upp.
Så det var berättelsen om Nicolas och Fredrik.
Och vi vet inte vad som hände med Nicolas.
Vi vet att han inte har hittats. Så ja. Vi vet ingenting.
Crazy stuff!
Eller hur?
Verkligen.
Ja.
Fy vad sjukt. Åh, det är ju verkligen mardrömmen också. Undrar hur familjen tänker nu, om de liksom, åh vad tråkigt att han lämnar oss, eller om de bara, shit, vad tänkte vi på? Alltså om det blev lite Stockholmssyndrom-grej.
Ja, jag kan tänka mig att det kanske blev så efter ett tag.
Ja.
Kanske när de har liksom, när det har gått en stund de hade hunnit.
Ja. Ja.
Men jag skulle så gärna vilja, ibland när jag tänkt att jag vill läsa psykologi,
ja,
just hur det här liksom, hur kan det bli så här? Hur kan man tro att det var han? Eller vad är det som gör att de intalade sig själva att det var han?
Mm.
Jag tycker det är superintressant. Men så det här var liksom en historia som, den är både spännande och väldigt, väldigt sorglig på alla möjliga sätt.
Verkligen, på flera nivåer.
Verkligen.
Superbra, tack snälla.
Tack för att du lyssnade.
Självklart, och tack för att ni lyssnade.
Och vi hörs imorgon.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!